Du lyssnar på Generation IX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselgård. Den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation IX får du tillgång till dessa genom att bli pluskund på bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletins poddar före alla andra. Du kan ladda hem Bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. Ja, nu lyssnar ju du än en gång på Generation IX, men det vet du ju redan. Och Anders är här och Jannik är här och jag har ju flyttat tillbaka till Stockholm och tagit mig an en ganska stor uppgift. Så nu får vi liksom göra lite avkall på Generation YX. Vem hade kunnat tro att det skulle bli på det sättet?
Nej, men alltså Generation YX är det viktigaste. Nu får du sluta. Generation YX är väl det viktigaste?
Jo, det tycker jag också. Men förra veckan, alltså våra avsnittstillängder har ju gått ner lite. Men alltså ja. Så... förhoppningsvis så ska jag landa i min nya roll som vd på Bulletin snart och kunna komma tillbaka på heltid, så att säga.
Exakt, exakt. Nej, men alltså, jag är hemskt glad att du gör det här. Jag förstår ju att det är ett tufft jobb naturligtvis. Jag menar, jag har jobbat inom privata sektorn i hela mitt liv. Jag vet att vd:ar, de åldras i förtid och får gråa hår eller tappar håret i förtid. Så kör hårt, men å andra sidan... om någon ska vara rätt man så är det väl du.
Ja, en av de största kritiken jag fick när jag tackade ja till det här jobbet, det var ju att jag såg ung ut.
Ja, så, man ska inte se ung ut. Man ska se ärrad ut när man är vd.
Ja, men det gör ingenting om jag åldras lite. om jag ser så jävla ung ut att folk inte... ja. Nu har ju du fått förbereda lite ämnen den här veckan. Och ja. Jag tänker väl att du kan väl få... du kan väl få leda, ta ledning, Anders.
Ja, men det passar mig ganska bra, för jag är ganska nyfiken på att höra vad du tycker om de här olika ämnena som vi ska prata om. Och jag har ju förstått att det finns ganska tydliga skillnader mellan oss vuxna och er 90-talister. Och det har ju varit ett fasligt bråk nu om att alla Nobelpristagare i naturämnena är män i år. Och det brukar ju vara män.
Alltså det måste ju ha att göra med att den här nämnden då som utser de här Nobelpristagarna är sadomasochistiska kvinnohatare.
Kan det inte vara så att det bara är så att män är mycket bättre på naturvetenskap än kvinnor då?
Det finns ingen skillnad på män och kvinnor. Det är bara strukturer och normer. Patriarkala strukturer.
Jag ska faktiskt säga att alltså, en del ganska prominenta människor är ju irriterade här. Jag menar Agnes Wold och så vidare. Andra personer, de har kommenterat det här, till exempel Dr. Emma Frans, och sen så har hon fått ganska spydiga svar i tråden, men jag tycker att en grej som man ska komma ihåg här, det är ju att alltså kvinnor behöver ju definitivt inte vara sämre på naturvetenskap än män, och jag tror faktiskt inte så är fallet, utan jag tror att vi som vanligt faller tillbaks på det här att vetenskap på den här nivån, alltså på den höga nivån, att det är Nobelklass på det. Det är väldigt kompetitivt. Och oavsett om det handlar om vem som jobbar mest i hemmet, ja det är mest kvinnor, eller vem som har större benägenhet att bli vd för ett stort börsnoterat företag, ja det är män, så tror jag att det har att göra med de här skillnaderna som vi faktiskt har mellan män och kvinnor. Och visst, då kan man ju räkna på att ja, men den procentuella genetiska skillnaden mellan män och kvinnor är ganska liten. Jo, men den är ju ändå gigantisk om man tittar på antalet gener. Jag menar, du har större likhet mellan en kvinna och en banan än du har skillnader mellan en kvinna och en banan. Du har alltså fler likheter än skillnaden mellan kvinna och banan.
Om du kollar genetiskt, ja. Men ja. Sen finns det ju ganska många saker som pekar på att kvinnor och bananer är fundamentalt skilda väsen. Om du tittar på bananen och sen tittar på kvinnan, till exempel kvinnan kan ju till exempel bete sig mänskligt, en banan kan bara befinna sig.
Men det är ju för att det räcker med en liten skillnad på procentuellt sett på hur många gener man har, eftersom vi har så väldigt, väldigt många gener. Jag menar, en gen kan styra en egenskap. Och jag menar, liv har ju redan där är ju ganska komplicerat. Så jag tror att man måste våga erkänna skillnaden. Och det finns ju de som förklarar skillnader med sociala fenomen. Att vi är genetiskt identiska, det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, vilket alltså är intressant. Och att allting ska förklaras med sociala fenomen, alltså...
socioekonomiska faktorer, normer...
ja, yttre faktorer... precis, yttre faktorer. Men det förklarar ju inte varför andra primater och även andra däggdjur visar upp liknande skillnader. Skulle de då ta intryck av människans misogyna... Nej, jag blir väldigt irriterad
på det här. Jag tror att de läser Aftonbladet så mycket att det är därför våldtäkt finns i naturen.
Ja, jag tror att vi får tänka så här, att om det är viktigt att 50% av Nobelprisen i natur ska gå till kvinnor, då måste vi åtminstone våga prata om problemen. Och problemen är ju inte att på den nivå och nödvändigtvis att kvinnor är diskriminerade för att de är kvinnor, därför att testresultaten talar ju sitt kalla, tydliga språk. Det handlar ju mycket om förutsättningar för kvinnor att ta sig ur den kanske lite mer givna rollen att de ska ha huvudansvaret för familjebildningen, till att kvinnor själva ska ta ansvar för att vara den här kompetitiva typen som kan ta sig ända upp till toppen. Alltså det är en kombination av förutsättningar som måste ges kvinnor där kvinnor är underrepresenterade.
Ja, men sen får man ju också se på, man kan ju bryta ut det här på olika ämnen och se att det finns vissa ämnen som kvinnor är mer intresserade av än män. Och den största skillnaden är liksom i extremerna, att det är liksom den översta, vad är det, översta 5-10% som det är bara män eller bara kvinnor.
Ja.
Men sen resten är det ganska jämnt liksom.
Jag tror att det här knyter lite grann an till de här som vill ha kvoteringar till alla tänkbara positiva positioner i samhället. Och vi hade ju den här klassiska diskussionen att om någon är HBTQIX bla 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 plus allt vad det nu heter och grönt hår och näsring och allt vad det nu är för någonting, så ska ju det jag kan göra, det är ju åtminstone att bidra till att det inte blir en nackdel för den personen att få ett högt ämbete på grund av det här. Alltså jag brukar tänka att kunden, om man nu tar mjukvara som exempel, att kunden bryr sig inte om vad programmeraren har mellan benen eller vem programmeraren har sex med, utan kunden bryr sig om resultatet. Och är då den här HBTQ, lila hår, allt vad det nu är för någonting, en sämre programmerare? Ja, då är det ju som det är. Då har ju förmodligen personen sämre förutsättningar att göra de val som krävs för att bli en bra programmerare. Men är den lika bra, så ska det inte spela någon roll vad det är för hårfärg.
Att ge någon ett jobb på grund av att de är en viss ras är lika diskriminerande som att inte ge ett jobb på grund av att de är en viss ras eller kön eller
ålder. Det där tycker du sa bra faktiskt.
Kategori. Det är ju samma grej, bara att det är omvänt.
Ja, nej, men jag håller med. Fantastiskt att vi var överens där.
Jag vet inte, nu har ju du tagit igenom liksom det här med naturvetenskap. Då kan väl jag gå in på det här med nöje.
Ja, självklart.
Britney Spears, idag 39 år gammal.
Alltså finns hon fortfarande? Jag kommer ihåg att hon hade någon låt som Max Martin hade producerat.
Hon finns. Tonårsstjärna.
Ja. Bra.
Blev jättekänd i slutet på 90-talet. Och när jag växte upp så var hon jättestor. Sen har ju hon då gått in i förmyndarskap. Hennes pappa har liksom varit hennes förmyndare nu i 13 år. Ja, men hon ansåg sig inte vara kunna ta hand om sin egen ekonomi och så vidare och så vidare. Hon hade ju svår psykisk ohälsa och missbruk och
ja, det är tragiskt.
Och sådana saker, men att det gick så långt att det blev förmyndarskap, det är ju inte kanske så bra. Men det var så 2008 som hennes omgivning då var orolig för hennes psykiska hälsa då, och missbruksproblem, och då begärde hennes pappa om att få bli hennes förmyndare. Hon hade då 60 miljoner dollar i net worth.
Oj.
Och fram till då, alltså det har varit en väldigt lång process, och det här är ju en relativt permanent lösning på ett relativt temporärt problem. Alltså en människa kan ju fixa sitt liv, och hon har fixat sitt liv, och hon firar den här friheten från förmyndarskap genom att ladda upp nakenbilder på internet. Så kan man ju också göra.
Fast det kan ju i och för sig vara en slags kvitto på att man har möjlighet att... Nej, jag ska inte försöka analysera det där. Jag kan tala om hennes artisteri från det lilla jag vet. Det är att hon sjunger inte jättebra. Och mig vetligen så är hon ju inte en låtskrivare heller. Jag tror att, är det karisma hon lägger på bordet? Eller vad är hennes liksom grej?
Alltså det där är ju en fråga som inte går att svara på. Man vet inte varför man tycker om viss musik, men just där och då så funkar hennes röst jättebra, låtarna funkar jättebra, MTV var stort, hon dansar på ett sätt som folk tyckte att var vackert eller sexuellt upphetsande, någon av de två eller både och. Alltså hon var rätt i tiden helt enkelt.
Nej, men då skulle i princip sig på huvudet. Alltså en annan artist skulle kunna ha fått hennes låt och också sjungit den, kanske till och med bättre, och också ha dansat sexigt. Så hon lägger inget unikt på bordet förutom att hon var sexig och snygg, eller?
Men sen är hon ju en oerhört duktig dansare. Och hon är en oerhört duktig artist.
Ja, hon är artist, alltså, helt enkelt.
Man blir inte känd om man inte är duktig i de flesta fall.
Nej, man måste ju vara leveranssäker, pålitlig och skicklig på någonting. Och idag är ju artisteriet någonting som är betydligt mer mångfacetterat än att du ska kunna skriva låtar om du är låtskrivare. Du ska kunna sjunga om du är sångare. Utan du måste vara bäst på mycket, liksom.
Nutidens artister och underhållare, det är ju poddare. Det är ju du och jag som är rockstjärnor nu. Och vi är ungefär de här gubbarna som sitter utanför systemet och väntar på att det ska öppna.
Ja, men jag gillar tanken på att det är du och jag som är underhållare. För det ger ju faktiskt ett visst hopp åt Sverige. För jag har ju alltid tyckt att vi har, åtminstone de senaste 30 åren, ja, 20 kanske, levt i någon slags kulturskymning. Men det känns betydligt bättre nu när du säger sådär. Nu är jag glad igen. Men apropå kulturskymning, får jag byta ämne?
Ja. Det är klart du får byta ämne, det är därför vi är här.
En person som jobbade på Ekot berättade i en debattartikel att han hade tagit reda på att PISA-resultatet gav en skenbild på grund av det urval man hade gjort. Och det här är ju alltså en jätteskräll att PISA-resultatet är trixat med till våran fördel. Och vem vinner på att vi har ett bra PISA-resultat? Jo, naturligtvis regeringen och de som är regeringsvänliga. Och således då kan man ju tycka Sveriges Radio, Ekot. Därför att den här nyheten, den var de inte intresserade av att publicera. Och de var lite hånfulla där, visade sig, att ja, men hur kan du veta bättre än alla de här? Ja, men bevisen är ju producerade, och det är klart att de som har i uppdrag av regeringen att ta fram data som ska ge ett bra resultat vill ju göra det. Så det är klart att korruption finns ju i alla led. Så nästa skräll är ju alltså att Ekot inte ville publicera de här. Och det gick alltså så långt att den här journalisten kontaktade Expressen, som tyckte att ja, men det här är ju tipptopp. Och tydligen var det ju så pass mycket högre till tak hos Expressen att de inte bara ville publicera det här, utan också uppskatta den typen av grävande journalistik som man skulle tycka var det som utmärkte Sveriges Radio. Och skräll nummer två är ju alltså att Sveriges Radio gjorde en felaktig nyhetsbedömning här, och förmodligen gjorde de en felaktig nyhetsbedömning på grund av att det inte stämde med deras narrativ.
Jag skulle säga att vi, du och jag, som en autonom domstol som innehar den dömande makten, kan fastställa att det är bortom allt rimligt tvivel att public service har en bias.
Hur skulle de inte kunna ha det? Hur skulle all journalistik kunna ha, eller så behöva ha, ett narrativ medan Sveriges Radios inte har det alls?
Svaret på den frågan är att om det skulle vara en dator vars program vara byggde på att vara objektiv. Det är enda svaret på den frågan. Och i och med att Sveriges Radios redaktion inte består av datorer, så kan vi konstatera att de har en bias.
Alltså, datorer har ju ett problem med att de också har en bias. Därför att när du har machine learning, det vill säga att datorn helt objektivt studerar omvärlden och försöker lära sig någonting av den, så måste det alltid regleras, för annars blir det galet. Och självklart så kommer ju biasen hos den som reglerar att föras in i mjukvaran. Och ett exempel som jag kommer ihåg att du och jag tog upp, ja, det är faktiskt ett av de första programmen, var just det här att kommer den här personen kunna betala tillbaka sitt lån? Ja, det är AI som bestämmer, man sitter inte och bedömer varje person. Ja, hudfärg är en aspekt. Har du brun hud så har du aningen lägre sannolikhet att bedömas som betalningskapabel. Inte för att liksom programmerarna har bestämt att förresten, kolla på hudfärgen. Det här är USA naturligtvis, där man för register på sånt här. Utan för att statistiken säger att så är fallet. I Sverige skulle det aldrig kunna uppstå, för vi har inte den datan. Och man får ju hoppas också att en programmerare som är medveten om att det här håller på att ske skulle dra ner vikten på den parametern. Men det finns exempel i USA där man har låtit datorn tugga på och gör alldeles utmärkt bra resultat med parametrar som vi tycker är helt sinnesförvirrade. Vad har hudfärg med saken att göra här? Så det, datorer kan mycket väl vara rasistiska, ja.
Mm. Ja, de för ju ett register över hudfärg i USA.
Ja.
Det är, i min värld är det en mycket främmande och smått skrämmande tanke.
Ja, jag gillar det inte alls. Och vi har ju faktiskt fall i Sverige där, ja, jag ska inte säga vilket mjukvaruföretag det handlar om, men de gör spel där man hade fört register på sexuell läggning på sin personal.
Vilken nytta då?
Man ville vara säker på att man var mångfald.
Jaha, det var ungefär som när Sveriges Radio svarade på det här uppropet om att det var för lite svarta med att vi har så här och så här många procent. Hur visste de det?
Ja, precis. Har ni gått på rätt kriterier när ni anställer nu då?
Mm. Vad gjorde du när Facebook låg nere, Anders?
Åh, vilken intressant fråga. Jag kan säga att jag var en av dem som gick in på Facebook och konstaterade att det låg nere. Nej, det var nog Instagram jag upptäckte. För Facebook går jag bara in i när det säger pling i telefonen och någon vill.
Det är när jag skriver till dig.
Ja, det är ofta du. Det är du, och sen så har jag mina arbetskollegor där när vi pratar, vad ska man säga, off the record. Och sen så har jag även några andra kompisar som vi bokar öl träffar med. Men i övrigt så är det mest du. Men jag märkte det på att Instagram var nere. För Instagram går jag in på ganska ofta, eftersom jag älskar den appen. Och jag vet att de snor lika mycket data från mig som själva Facebook-appen. Men jag gillar att se vad mina kompisar gör. Jag gillar att visa upp för mina kompisar vad jag gör. Men jag var väl hemma som vanligt, antar jag, när jag upptäckte det. Du?
Mm. Nej, men jag blev ju helt, alltså så här, det jag gjorde när Facebook låg nere var att hitta ett sätt att ersätta Facebook, för att jag insåg att 90% av all min kommunikation och alla mina kontakter ligger i Facebook. Mm. Jag jobbar med folk dagligen vars telefonnummer jag inte ens har.
Nej.
Så att jag har börjat använda en app som heter Signal.
Ja, just det, jag kör den också faktiskt.
Ja, för att nu kör jag alltså 90-95% av all min, och jag skämtar inte ens, alltså 90%. Minst 90% av all min kommunikation sker genom Facebook eller WhatsApp. Och det här är ett stort problem alltså.
Ja, man blir väldigt sårbar. Signal, ska jag säga, är ju, alltså syftet är ju att man ska kunna få prata ostört. Men jag har den inte därför, utan jag har den på grund av att jag har en väldigt god vän som verkligen inte gillar Google och Facebook på grund av spionaget man utsätts för. Och då hade han själv grävit fram Signal. Så vi sitter och pratar, han är författare. Så vi sitter och pratar om händelser i hans böcker, och han vill ha åsikter på kapitel och såna här saker via Signal. Inte för att det är jättehemligt, utan för att han litar inte på Facebook och Google.
Mm. Ja, jag använder ju någonting som heter EncroChat, och nu kommer jag snart att hamna i fängelse.
Ja, men har du gjort något kriminellt då, eller?
Nej, men jag skojar bara. Ja.
Men du läste väl att Zuckerbergs, alltså vdn, som också är huvudägare för Facebook, hans aktier gick ju ner i värde. Jag vet inte om det var en halv dag som det var nere, men på ett dygn så tappade han ju i aktievärde. Ja, ursäkta att det låter bakom, det är Walter och en hund som springer omkring här. 50 miljarder spänn motsvarande i förlorat aktiekapital. Och då kan man ju tänka att det finns ju andra konsekvenser av längre nertider än att du inte kan chatta med dina kompisar. Eller, förlåt mig, föra jobbsamtal, för det är ju faktiskt det du gör också via Facebook. Att det är väldigt mycket som rasar, det är väldigt mycket pengar inknutet i det här. Och jag kan också tänka mig att de personer som har till exempel Facebooks inloggningsmekanism till andra tjänster än Facebook, de blir ju liksom utslagna på betydligt fler appar, och det kan vara jobbrelaterat eller vad som helst.
Annonsörer. Som lever på konverteringar från Facebook. Facebook har ju en mycket, mycket sofistikerad annonsförsäljningsalgoritm där man kan binda ihop sin egen hemsida där man säljer saker med en pixel, alltså en liten bit kod som då spårar konverteringar så att du kan optimera annonser mot olika målgrupper. Och det finns folk som, eller företag då, som bygger upp hela sin verksamhet och hela sin försäljning på den här formen av marknadsföring. De gör en mycket stor sekundär skada.
Ja, och
eller tar alltså, en stor skada.
Ja, absolut. Och här är ju Facebook ett väldigt speciellt företag. Därför att det de levererar är ju egentligen inte annonser. Utan det är ju inloggningar, sociala interaktioner, kommunikationslösningar, föreningsverksamhet. Allt det här levererar de. Men deras enda egentliga värdeskapande inkomst, de har ju många inkomster, men den här värdeskapande inkomsten är ju annonser. Och det i sig är ju också väldigt skört då vid nertid. Det ska bli intressant att se. Det skulle vara ett kul instrument att köra en Facebook-fri månad. Alltså inte jag, utan världen.
Mm. Ja, jag kommer ihåg när Facebook kom. Det som jag uppskattade så mycket då var att alla fanns där. Det var väldigt lätt att hitta en människa. Så förut var det så här, de äldre personerna fanns på en plats, de yngre fanns på en plats och det fanns liksom ingenting som connectade dem. Så det kändes som att det var, här kommer en universal plattform där både farmor och småsyskonen samlas. Liksom.
Det är ju deras viktigaste säljargument är ju det att du vill finnas där alla andra finns. Det är det som är Googles viktigaste säljargument för varför man ska söka med deras motor. Deras sökmotor. Okej, den spionerar på dig. Okej, den gör inte alls de bästa resultaten. Men eftersom alla använder den så det är den du sökmotor optimerar för. Det är för att det är där alla som söker är. Liksom.
Mm. Alltså, så, slogan. Har Facebook någon slogan?
Nej, det tror jag inte. Men de hade säkert förr. Men de är ju inte samma sexistiska bolag där man ska rata tjejer längre. Utan de har ju blivit, åtminstone till ytan, lite mer seriösa. Och då tror jag att slogans och sånt där har försvunnit.
Mm. De har ju så här, Facebook hjälper dig att hålla kontakten med vänner och familj. Men jag har tänkt lite på det här. YouTube har ju broadcast yourself. Och när jag var yngre så trodde jag alltid att det handlade om att du ska liksom sända ut dig själv. Men sen har jag fattat på äldre då att det handlar om att du kan sända själv, gör det själv liksom.
Det var inte jättetydligt det där.
Och de har väl också valt ganska tidigt. Nu vet jag inte vad de har, om de fortfarande. Men de kanske har det fortfarande, broadcast yourself.
Ja, säkerligen. Men du, från sociala medier till den verkliga världen. Mm. Var du beredd på reaktionerna på Lars Vilks tragiska bortgång? Att han blev så pass hyllad? Och jag skulle säga att det här är inte bara någonting som kommer ifrån de som var måltavla för hans satir, nämligen muslimer, eller snarare islamister ska jag säga. Utan det här kom ju även ifrån, faktiskt förvånande nog, ifrån vänsterhåll. Att det är många, jag är för yttrandefrihet, men inom olika vänstergrupperingar. Och jag tror att det var Ivar Arpi. Får man säga det namnet i den här podden, eller?
Ja.
Ja, okej. Okay. Han hade hittat ett tweet av Ylva Habel och hon gjorde ett resonemang då om att ja, men yttrandefrihet leder till rasism, rasism leder till folkmord, typ. Och det är okej. Okay. En galen panna, liksom. Det är väl inte så mycket ord om. Men sen visade det sig att hon är adjunkt på en högskola. Och liksom säkert så är hon ju en ytterst proffsig person och alltihopa det där, men det får en att tänka efter att en person som ändå har ett ganska högt ämbete, alltså inte på riksnivå naturligtvis, men inom en organisation, ändå kan vårda ganska galna föreställningar. Det här fick mig att tänka på kreationisten som jobbade som evolutionsbiolog. Det är liksom, för mig, det här går inte ihop. De agerar förmodligen mot sitt hjärtas röst egentligen. Och jag får väl hoppas att den här adjunkten i sammanhanget försvarar yttrandefriheten när jag är på jobbet. Och inte alls hävdar att det kommer att leda till folkmord med yttrandefrihet. Utan att det är någonting som en dyrköpt frihet som vi har kämpat ganska hårt för att få. Men man blir ju lite orolig när man ser sånt här på Twitter. Tycker du inte det?
Ja. Och jag vill ju också då börja med att säga att det är oerhört, oerhört tragiskt att Lars Vilks är borta. Och han var en sann yttrandefrihetskämpe och jag vill rikta mina kondolenser till hans efterlevande som tyvärr nu måste gå igenom hela den här grejen med att hans fiender då demoniserar och hyllar och firar att han är död. Det är extremt tragiskt, och vad jag förstår så var det en trafikolycka, oklart varför den här bilen, civilpolisbilen, färdades i de här höga hastigheterna, men det lär väl framkomma snart. Men det är en stor sorg för Sverige.
Verkligen. Och nu efteråt har ju folk börjat gräva i arkiven, och det visar sig att han är ju en riktig citatmaskin, alltså en väldigt kloka citat. Jag ska försöka göra en sammanställning själv. Jag skulle ju helst vilja läsa en bok av honom, men man får nöja sig med att läsa en bok om honom, för det finns ju tack och lov som tur är. Nej, jag saknar ord. Han var en betydelsefull person, och vi får bara nämna det som alla andra har nämnt nu. Det är ju att personer som har rackat ner på honom och hans kamp för en vecka sedan hyllar honom idag. Mm. Och det kan skava lite grann. Men å andra sidan så är det ju, ska man säga någonting positivt av den här tragiska händelsen, så är det ju att folk verkar förstå nu när korten ska läggas på bordet att Lars Vilks kamp var viktig.
Mm. Men det här är lite Hans Rosling-effekten också. Man tyckte illa om honom för att han sa saker som gynnade SD, och sen dog han, och då var han en nationell hjälte som man ska resa en staty för. Så att det där, folk ångrar sig tyvärr för sent. Alltså, skulle folk lyssna på vad andra människor har att säga i större utsträckning än att bry sig om vad för folk som tycker om dem, då tror jag nog att vi skulle ha ett mycket mer fredligt och behagligare samhälle.
Mycket bra sagt. Nästan så bra sagt så att det där får bli avslutningsorden, men jag kan inte hålla mig ifrån och bara kommentera, och bara för att se vad du säger, att Socialdemokraterna har ökat i opinion under hela juli och augusti och ligger nu på drygt 26%, inte någon specifik mätning utan i den viktade mätningen. Hur ställer du dig till det? Fick du en dålig dag nu eller?
Ja, jag fick lust att dra täcke över huvudet och gå och lägga mig på nytt.
Ja, det kan du ha. Det får du tåla, vet du. Det är demokrati.
Det måste finnas någon förklaring till det. Kanske det är för att de har gjort sig av med han där gubben.
Ja, men folk är nog väldigt spända på att få en värld där Socialdemokraterna leds av Maggan. Jag tror det. Och jag är själv väldigt spänd på det. Och sen, du har ju den här effekten av att vi vill ha en kvinnlig statsminister. Det är dags nu. Alla de nordiska länderna
och så får de inte det. Och så får de inte genom val. Det är också så typiskt Sverige. Liksom. Ja, vi är sist med att få en kvinnlig statsminister, så vi kickar vår befintliga och stoppar dit en kvinna. Istället för att låta en kvinna leda partiet in i en valrörelse. Så att ja, kör på. Kör på Sverige. Jag såg Anders Ygeman på Sveavägen häromdagen. Jag mötte honom.
Ja.
Eller jag gick bredvid honom. Och då tänkte jag bara så här. Det spelar liksom ingen roll vad den där karen gör. Han kommer alltid att fortsätta. Han kommer alltid liksom fortsätta vara en pump. Ända tills han går i pension kommer han. Det spelar ingen roll, även om han skulle liksom orsaka en härdsmälta med sin neglekt, så skulle han fortfarande få vara allt från riksdagsråd till minister till allt liksom.
Alltså, jag vill inte vara sån, men jag vill bara säga till lyssnarna att det var ungefär det här jag hade hoppats på att Jannik skulle leverera. Det var därför jag ville påpeka det. Tack så hemskt mycket för det, Jannik.
Varsågod, Anders. Och det är ingen rant om kyrkan idag?
Nej, men det kommer fler.
Det kommer fler. Ja, men då tackar vi alla som har lyssnat på Generation YX ytterligare en vecka. Jag hoppas att ni vill fortsätta lyssna på oss och dela gärna mer av de här avsnitten, så att flera människor kan få bli hjärntvättade av vår mållösa propaganda som enbart försöker driva bort folk från socialismens fördärv och public service hjärntvättning. Du kan ju stödja den här podden genom att bli plusprenumerant på Bulletin. Då får du höra det några dagar före alla andra, men du får också ta del av fantastiska poddar som den helt exklusiva podden Radio Bulletin med Dan Korn och Per Gudmundsson, två av mina personliga favoriter. Där får ni också höra min podd Samtal en vecka före alla andra samt Bondepraktikan en vecka före alla andra. Ni kan gå in och läsa mer om den här podden på www.genyx.se. Jättestort tack för den här veckan, Anders Hesselbom.
Tack så mycket, Jannik. Hej då!